Hörni, jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet, det 10:e kapitlet och från vers 25. Ett bibelsammanhang som ni aldrig har hört förut. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och av hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det och du får leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes med medlidande. Han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom, och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. För någon vecka sedan så... jag har en barndomsvän härifrån Finnröja som numera är kommunpolitiker, lokalpolitiker i Askersund bland annat. Och han skrev på sin Facebook för någon vecka sedan: På vilket vis är Afghanistan och människorna i Afghanistan mitt och mina landsmäns ansvar? Jag svarade lite enkelt att det är inte ditt ansvar. Att hjälpa andra människor är ett val man kan göra. Du kommer inte vara ansvarig, eller du är inte ansvarig för människorna i Afghanistan. Men du kan välja att hjälpa. Det är ett val. Men det är också så allvarligt att Jesus faktiskt på frågan om hur det ska bli på domedagen säger: Vad du har gjort mot en av dessa mina minsta, det har du gjort mot mig. Så det är inte bara så där: Ja, jag gör det om jag känner för det. Utan Jesus tar upp den här frågan rakt upp i själva frälsningsfrågan. Fast Luther säger nåd och endast nåd, så säger Jesus: På den yttersta dagen, på domedagen, då kommer du att få frågan. Du såg mig hungrig och gjorde inget. Du såg mig törstig och gjorde inget. Vem är min nästa? Säger den laglärde. Ja, låt mig börja, och jag ska varna: i den här predikan så kommer jag använda mig av en metod som handlar om att man liksom tar den här berättelsen och så ställer man lite olika kritiska frågor till det här. Och det innebär att du behöver inte resa dig upp och gå efter 5 minuter, utan lyssna gärna till slutet, så tror jag att du kommer komma fram till en slutsats som du kommer tycka om. Jag tror att det är ganska naturligt för oss människor att sätta våra närmaste först. Jag tror inte att vi ska gå och ha dåligt samvete för att vi sätter våra barn före andras barn. Eller våra släktingar före människor på andra sidan världen eller jorden. Jag tror att det är naturligt och jag tror inte att det är någonting som du behöver må dåligt över. Vi kan börja närma oss gränsfall, det vill säga du som har varit hundägare vet att du kan älska din hund och det blir som en vän för livet. Jag tror de flesta människor skulle vara med om att vi sätter människor högre än djur. Men en hundägare med en trogen hund vid sin sida skulle ändå ha svårt att inte rädda hunden före en okänd människa om huset brinner. Åtminstone är vi i någon sorts gråzon och tassar och känslomässigt känner vi att ja, men min hund. Men om mitt barn och grannens barn ramlar i floden så tror jag de flesta skulle säga att om det är likvärdig chans att rädda så dyker vi efter vårt eget barn först. Och naturligtvis ökar det där skillnaden ju längre avståndet blir. Så skulle det vara så att det står mellan mitt barn och någon på andra sidan jorden som jag aldrig har träffat. Så tror jag att det är naturligt ändå att vi prioriterar de som är oss närmast. Mot det här kan man ju då säga att vi kan öva oss och träna oss i att bryta ner de här gränserna. När Bibeln och Jesus liksom bryter ner de här gränserna och när Paulus kommer till slutsatsen nu är ingen längre jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri, då börjar vi förstå att mitt barns människovärde är inte högre än ett afghanskt barns människovärde. Människor är lika mycket värda oavsett om jag känner dem eller inte. Och det är ett sätt för oss att öppna upp vårt hjärta, öppna upp vår världsbild och säga människor över hela världen är älskade av Gud, skapade av Gud och Jesus gav sitt liv lika mycket för den barnet eller den människan som jag inte känner. Som för min fru, mina släktingar, min mamma, min pappa, mina barn. Okej? Så den del av helgelsen och den del av att hålla sitt hjärta mjukt och i samtakt med Guds hjärta, att lära oss tänka om andra människor, att de är våra nästa. De är våra medmänniskor. Det kanske aldrig kommer att liksom sudda ut gränsen. Och det kanske faktiskt ska vara så också, att vi har störst ansvar för dem som är oss närmast. Det är ju några problem här. För 100 år sedan fanns det ändå tidningar. Och ändå skulle jag vilja påstå att människor i Finnerödja för 100 år sedan inte visste lika mycket om vad som hände på andra sidan jorden just idag. Det tog åtminstone några dagar. Det var tvunget att bli en ganska stor katastrof innan tidningarna skrev om det. Backar vi tiden 200 år så var det ju i princip så att det krävdes att någon reste emellan världsdelarna för att tala om att det är svältkatastrof i Etiopien. Men idag är världen här. I min telefon, varje minut, varje sekund. När jag vaknar på morgonen så har jag fått meddelanden från Aftonbladet och Expressen om bombdåd här eller jordbävning där. Det gör att hela världen har kommit mig nära och hela världens lidanden och problem har kommit mig nära. Och jag tror att vi behöver ha en viss respekt för att det kan bli oss övermäktigt och övermänskligt att bära. Lösningen då för många blir att vi främjar oss från det här. Och en del av det blir att vi sätter upp skillnader och säger de är ju annorlunda. Till och med så långt att vi avhumaniserar människor och säger de är ju inte kloka i huvudet, de tror ju på en annan gud och de har så gamla konstiga traditioner och de är... Och så skapar vi den här distansen därför att vi orkar inte med att vara så nära alla världens problem. Och så måste man liksom börja återskapa och rangordna. Och för min barndomsvän härifrån Finnröja så blir då landsgränsen en sån gräns. Varför skulle jag och mina landsmän ha ansvar för Afghanistan och afghanerna? Jag tror att Jesus i den här liknelsen verkligen vill bryta ner sådana gränser. För att förstå den här liknelsen så måste man bli chockad över att det är samarien som hjälper. Det blir vi inte riktigt idag. Men ni har alla varit med, det här är så känt, och ni har hört det i söndagsskolan. Ni har alla varit med om olika omtolkningar, och det har varit punkare och värstingar och nazister och alla möjliga som har fått bli samarier när vi har omtolkat och berättat den här berättelsen. Men den här berättelsen har ju blivit våran hemsamarit. Alltså yrket samarit, vilket ju nu är en hemtjänst förstås och någonting annat så. Men jag menar, det är ju så vi känner det. Den har ju blivit så känd att vi hade liksom ett yrke som var hemsamarit. Eller den gode samariten. Hade det där hänt här, eller hade det varit hemnorsken eller hemtysken eller någonting sånt där. Judarnas komplicerade historia med samarien är ganska lång. Redan 900 år före Kristus så märker vi av det här. Och Nordriket, Efraims bergsbygd, det är samarien. Och de blir tillfångatagna och förda till av assyrierna och Babylon och det här. Och sen så river ju babylonierna, eller var det assyrierna? Babylonierna, ja. River Jerusalems tempel ungefär 570 år före Kristus. Och så kommer perserna och intar och släpper judarna fria. Och många börjar vandra hemåt igen. Och då ska de bygga upp templet igen. Och då erbjuder sig samarierna att hjälpa till. Vi pratar om ett avstånd på 6-7 mil. Det är som härifrån till Örebro. Mellan Jerusalem och huvudstaden i Samarien. De erbjuder sig att hjälpa till och judarna tackar nej. Därför att de anser att samarierna har blandat in för mycket annat i sin religion. Samariernas religion och judendomen är väldigt lika. Firar samma högtider, firar samma, har mycket samma. Men samarierna har genom hela historien mött andra kulturer och tagit in lite annat i sitt. Medan judarna alltid har hållit sig väldigt rena. Så. Och det där spädde på motsättningarna. Så illa att till slut, 120-130 år före Kristus, så är det faktiskt Israel som river samariernas tempel. För när de inte fick hjälpa till att bygga upp det templet i Jerusalem, då byggde de ett eget tempel. De här grannfolken hatar verkligen varandra. Och de misstror varandra. Vi har ingenting att jämföra med. Backar du ett antal år så kanske vi skulle prata om romerna eller alltså någonting som vi misstänkliggör och misstror. Säger du kan aldrig lita på en sån. Så var det mellan judarna och samarierna. Och så tar Jesus samarien som exempel. Och tvingar den här laglärde att erkänna på slutet. Det var inte prästen och det var inte leviten. De här som vi håller högst. De som tjänade i templet. Utan den som blev mannens nästa, det var han som var barmhärtig. Han kan inte ens säga att det var samarien. Han säger det var han som visade barmhärtighet förstås. Om vi inte blir chockade så har vi inte förstått innebörden. Vi måste leva oss in i att det här var någon som man inte förväntade sig skulle hjälpa alls. Jesus tar tillfället i akt, inte bara att säga till den här laglärde, ja, din nästa, det är alla människor. Eller han kunde ju passa på nu och sagt att det är när jag är hungrig, när jag är törstig, vad du har gjort mot en av dessa mina minsta. När han tar verkligen steget extra, utanför landets gränser, till de som vi misstänkliggör mest och säger dem också. Jag tror, utifrån den här liknelsen, utifrån Paulus ord om att ingen är jude eller grek, vilket också är ett helt makalöst påstående för en jude att säga. Jag tror att vi måste vänja oss vid tanken att det är vår uppgift att sudda ut de här gränserna så gott vi kan. Och då menar jag inte att vi ska sluta med tullkontroller emot Tyskland eller någonting sånt. Men på det mänskliga planet måste vi lära oss att tänka att vårt ansvar slutar inte där Finröja slutar, där Örebro län slutar eller där Sverige slutar eller där Europa slutar. Utan vi måste liksom jobba med oss själva och lära oss som Jesus att älska alla människor, också syndarna, också våra fiender, också de som inte alls vill oss väl. Min vän har ju ändå ganska rätt. Hur kan vi göra något för Afghanistan? USA har ju försökt. Miljarders miljarder dollar har de pumpat in där, och de har varit där i 20 år och de har gjort allt, och sen så lämnar de och så vänder allt på en vecka. Jag berättade för samma kompis en gång för länge sedan. Det här är ju vår ständiga diskussion. Han är sverigedemokrat och det är inte jag. Om två brandmän så sa jag: för mig är det stor skillnad på två brandmän som kommer till en eldsvåda, till ett hus som brinner. Den ena brandmannen säger: jag vill inte försöka rädda de här människorna för jag vet vilka de är. Och den andra säger: jag försöker, men han vänder när han kommer fram för han inser att det här är för farligt, det är för svårt och jag riskerar mitt eget liv och han måste gå tillbaka och ställa sig och se huset brinna ner. Slutresultatet är detsamma. Resultatet är detsamma, människorna i huset kommer att brinna inne. Men det är en jättestor skillnad för mig. Jag kommer kunna respektera den ene brandmannen och jag kommer aldrig känna respekt för den andra brandmannen. Och det här är precis vad jag upplever att vi gör i Sverige idag. Vi väljer att säga: jag vill inte ens försöka. Istället borde vi bara säga: vi skulle vilja, men vi kan inte. Och resultatet kan bli detsamma. Och naturligtvis tänker jag på flyktingvågor och allt det här. Men jag vill inte liksom fastna i en politisk fråga om hur många eller vilka vi kan hjälpa. Det ligger där och skvalpar, jag förstår det. Och ni tänker det och jag tänker det när jag pratar om det. Men jag vill liksom inte fastna där. Jag vill bara säga att överhuvudtaget är det så för mig som människa, för oss som land. Vi kommer alltid ställas inför de här problemen och inför de här frågorna. Och det viktigaste är vår inställning till det, vårt hjärta för det, inte vad slutresultatet blir. Så vi måste kunna säga: vi skulle vilja försöka, men vi klarar inte att rädda alla, vi klarar inte att hjälpa alla, vi måste prioritera och så vidare. Och det är det som vi hoppas och tror skulle i så fall smitta av sig och sprida sig, så att vi blir fler som säger vi skulle vilja. För om fler gör det så kommer vi kunna rädda fler eller hjälpa fler, eller hur? Och så har vi det där gamla klassiska: alla kan hjälpa någon. Mm? Men ibland blir vi bara matta. Och det är inte lätt att vakna hemma och säga: ska jag välja mellan julklappar till mina barn eller skicka pengarna till Afghanistan? Egentligen är det ett helt sjukt val vi gör. Egentligen så är det ju helt naturligt att säga: det är klart att Etiopiens barn måste få mat i magen innan mina barn får en extra julklapp. Eller hur? Det är ju helt sjukt att vi skulle säga: min son behöver ett tv-spel till. Fast det tv-spelet skulle kunna mätta 100 barn i Etiopien. Men vi gör det valet hela tiden och vi lever med det, eller hur? Ja. Därför att det finns någon sorts avplaning utifrån där vi står och vi och våra behov till andras behov. Och det där kommer vi aldrig att liksom sudda ut. Men vi kan mjuka våra hjärtan och liksom lära oss att tänka lite. Kanske vi skulle säga att ja, men jag köper det tv-spelet till min pojk för 395 kronor och så skickar jag 20 kronor extra till Röda Korset eller någonting så. Jämt kommer det liksom aldrig att bli. Jag vet att människor har försökt, jag vet att det har funnits radikala krafter. Så. Men vi behöver liksom jobba med det och inte bara kliva åt sidan. För det värsta vi kan göra är att ta avstånd och säga att de är inte mitt ansvar. Det där behöver inte jag bry mig om. De barnen är ju inte födda av mina landsmän, så de barnen har inte jag något kärlek till. Den här samarien, han vet ju inte om att han blir hjälte, för han är ju inte där, han är ju inte på riktigt, han är ju inte verklig. Men det är intressant det Jesus gör. För den här laglärde, han är ju intresserad av att veta, vem ska jag hjälpa för att räknas som rättfärdig? Vem är min nästa? Vem är sjuk? Vem är sårad? Vem är svag? Vem är det jag ska satsa på? Och Jesus vänder på rollerna. Så här är det en Israel som blir slagen och någon annan som kommer och hjälper honom. Och förvisso säger Jesus i slutet till den laglärde, gå och gör detsamma som samarien. Men det är lätt att tänka att det alltid är vi som hjälper och att våran medmänniska är den vi hjälper, den vi riktar hjälpen mot. Men hela den här liknelsen går ut på att det är precis likadant åt andra hållet. Du kan också behöva hjälp och ta emot den hjälpen från vem som helst, från vem som erbjuder den. Allt vad vi vill att andra ska göra till oss, mot oss, det gör vi mot dem, eller hur? En sån enkel regel, en sån enkel sammanfattning av hela buden, säger Jesus. Återigen så är faktiskt frågan för den här laglärde, vad ska jag göra för att vara rättfärdig? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesu första svar på frågan är, älska Herren din Gud av hela din kraft, hela ditt förstånd och hela din själ och din nästa som dig själv. Så ska du få leva. Inte bara just nu utan evigt liv alltså. Så det är inte någon liten fråga vi håller på med. Det är inte något sånt där hobbyintresse vid sidan om. Först är jag kristen och går i kyrkan och jag ger min kollekt till kyrkan och så vidare. Och jag tror faktiskt inte, jag ska vara ärlig och säga det, jag tror inte att Gud kommer att döma dig utifrån vad du gjorde just mot afghanerna. Eller etiopierna eller någonting annat. Utan jag tror att Gud ser till ditt och mitt hjärta. Och när han säger, jag var hungrig, jag var törstig, jag satt i fängelse. Vad gjorde du? Då är det lika mycket värt vad du gjorde mot någon här i Finnröja. Som vad du gjorde mot någon i Laxå eller Ystad och så vidare ut i världen. Jag tror att det är ditt och mitt hjärta som räknas. Och den här liknelsen vill liksom bara öppna upp världen för oss. Och säga, tänk inte för litet när det gäller kärleken till nästan. Utan bryt gränser. Inta nya områden. Låt ditt hjärta blöda för människor i hela världen. Och du kan sitta framför tvn med nyheterna på och gråta och säga, jag kan inte hjälpa alla. Men vi kan alltid be och vi kan alltid göra något. Men känn dig inte liksom övervälvd och nedtryckt av detta. Utan jag tänker, och det här är ett annat bibelord, ett helt annat sammanhang och en helt annan sak. Men ni vet när Israels folk går i öknen och har hungersnöd och Gud ger manna varje dag. Och så börjar man ta hand om det mannat och samla på sig och då ruttnar det direkt. För Gud säger liksom, ni ska vara beroende av mig och så. Och det där bibelordet har talat till mig. Fast det är en helt annat ämne. Men på något sätt tänker jag så här i mitt liv. Att när jag öppnar dörren på morgonen och kliver ut. så möter jag problem här och nu i mitt liv där jag är. Och de där problemen får tala till mig, och det jag är ansvarig för, det är hur jag möter de problem som ställs i min väg. Och de kan komma till mig genom tv-skärmen. Alltså, den helige ande kan ju tala till oss genom ett nyhetsinslag och säga: det här, ser du nöden i Latinamerika? Det här är för dig, engagera dig, gör någonting. Stöd en missionär som jobbar där. Det här, ni vet hur vi liksom kan tändas upp. Och det kan lika gärna vara din grannes barn eller ett problem i hembygden eller cancersjuka lokalt eller släktingar eller så. På något sätt tänker jag att vi får liksom göra det. Vi kan inte samla på oss problemen, och vi kan inte. Vi öppnar vår dörr varje morgon och kliver ut och säger: Jesus, här är jag. Och de problem som jag stöter på idag, de ska jag försöka att möta på ett sätt som är värdigt dig. Och jag tänker att det viktigaste är att vi inte blir smitare. Som när vi möter problemen bara försöker och vända oss därifrån. Och som prästen och leviten tar ett par steg åt sidan och sen skyndar vidare för att vi är rädda för de där rövarna. Utan att vi faktiskt tar det vi har och gör det vi kan. Amen.